السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. الحمد لله. Så fortsätter vi att gå igenom tafsir på surat al-Araf, det bästa och absolut noblaste av kunskap som finns, kunskapen om Allahs tal, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir där man studerar Allah azza wa jalls bok. Och jag ber Allah azza wa jalla att underlätta för oss att avsluta denna tafsir och att i framtiden fortsätta att gå igenom även andra kapitel från Koranen. Det är en ära, en sharaf att få undervisa denna nobla kunskap. Och jag ber Allah azza wa jalla att öka oss i förståelse av hans bok. Så som profeten alaihi salatu wassalam brukade säga till Ibn Abbas: Allahumma faqqihu fi din wa 'allimhu ta'wil. Och Allah, öka hans, eller faqqihu fi din, yani lär han, ge han förståelse i religionen och öka hans kunskap inom ett ta'wil, det vill säga förklaringen på Koranen. Naam. Minns ni i förra lektionen så stannade vi vid vers 157. Där vi citerade hur profeten Musa alayhi salatu wassalam nämner från Taurat profeten Muhammeds egenskaper och bevis på hans profetskap i ett Taurat. Och vi nämnde där de vackra egenskaperna, som att han är profeten som ska påbjuda det goda, förbjuda det onda. Han ska tillåta det som är gott och förbjuda det som är dåligt. Och det var där vi stannade i förra veckan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger sen i kommande ayah: och befria dem från deras bördor och de bojor som lagts på dem. De som tror på honom, ärar honom och stödjer honom och följer det ljus han har sänds ned med. Dessa är de framgångsrika. Så profeten alaihi salatu wassalam beskrivs i ett Taurat och ett Injil med dessa egenskaper. Och från dem är att han kommer att befria de troende som tidigare följt ett Taurat och ett Injil från de bördor och bojor som har lagts på dem. Yani han har kommit för att underlätta, för att inte försvåra. Och man nämner här att de tidigare hade som bördor och bojor när det kommer till religionen. Yani deras regelverk hade försvårats för dem, för de försvårade för sig själva eller som ett straff från Allah, för att de själva ville ha det svårt. Och då fick de vissa bestämmelser som var jättejobbiga, som vissa man kan se idag även präglar en del av vissa religioner. Du får inte gifta dig, du får inte skilja dig, du får inte äta fisk med kött, du får inte äta fisk med mjölk, du får inte äta kött med fisk och liknande regler. Jättekomplicerat. Och även, som de lärde nämner inom tafsir, så fanns det till exempel för judarna att de endast fick be i sina bönelokaler, alltså sina platser för bön. Och profeten Muhammad alaihi salam sa ju att Allah har gjort hela jorden till en moské för oss. Så vart du än befinner dig och bönen faller in så kan du be. Alla har underlättat. Till exempel, om vissa av Ahlul Kitab fick najasa på kläderna, så räckte det inte med att tvätta bort det, de var tvungna att klippa bort det. Man nämner också att det står ju i Gamla Testamentet, öga för öga, tand för tand och liv för liv. Det fanns inget utrymme för förlåtelse. Man fick inte förlåta. Man fick inte betala blodspengar och så vidare, utan det var bara dödsstraff som gällde. Så kom islam och underlättade. Vill familjen förlåta en person som begått dråp, så kan de förlåta med vissa villkor och så vidare. Så alhamdulillah, islam har kommit och underlättat väldigt mycket. Ett annat exempel är också, som vi kommer att komma tillbaka till, att judarna inte fick jobba på lördagar, sabbaten, sept. Förbjudet att arbeta. Du får inte arbeta, du får inte göra någonting. Islam kom och tillät arbete på högtiden som är fredagen. Efter fredagsbönen, alla säger, ja, ni ger ut och sök försörjning. Så att islam har kommit och underlättat och tagit bort de bördor och bojor som tidigare gärna begränsat de som levde innan. Och om man kollar på al-islam så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i Koranen: Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Att Allah vill underlätta för er och Allah vill inte göra saker svårt för er. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju också i Koranen att han lägger inte bördor på oss som vi inte kan bära. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah har inte lagt någon svårighet på er i religionen. Så Allah vill underlätta för oss. Islam är enkel. Och därför så sa profeten alaihissalam också: بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ سَمْحَ. Att jag sändes med al-hanafiyya, religionen som är uppriktig. Al-samha, som är enkel. Yani som är enkel att praktisera. Och han sa också till Abu Musa och Mu'ad radiyallahu anhuma, då han skickade dem till Yemen för att göra da'wa, kalla folket till islam. Så sa han: Bashiru wa la tunaffiru. Ge glädjande nyheter och skräm inte iväg folk. وَيَسِّرَ وَلَا تُعَسِّرَ. Och underlätta för folk och försvåra inte för folk. وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. Och kom överens med varandra och tjafsa inte med varandra. Väldigt vackra råd som varje person som är mån och ambitiös om att sprida islam borde ha inom sig. Och vad är de här råden? Jo, det är att vi ska ge glädjande budskap. Gärna sprida den glädje som finns inom islam. Och nämna den bushra som finns. Att om du anammar, accepterar islam, praktiserar islam, kommer du att få ett lyckligt liv i detta liv och i nästa liv. Och du kommer att få den högsta belöningen som är över allt vad man kan föreställa sig i paradiset. Ja, ni ger glada nyheter. وَلَا تُنَفِّرُ. Och skräm inte iväg folk. Och det betyder inte här att du ska urvattna religionen och dölja sanningen. Nej, men skräm inte iväg folk. Försvåra inte för folk. Och underlätta och gör inte saker svårt för folk. Gärna så länge det finns utrymme för att underlätta för en person, underlätta då för personen. Gärna om någon kommer och säger: jag är sjuk, jag orkar inte be ståendes. Ska du då säga: nej, du måste be ståendes. Det är ett villkor för att bönen ska accepteras. Eller ska du säga: alhamdulillah, det är tillåtet att be sittandes. Eller hur? Någon är sjuk, kan inte fasta. Ska du säga: du måste fasta. Måste göra det. Gärna, det är en av islamspelare. Nej, du kan säga: alhamdulillah, det är tillåter för dig att bryta fastan och ta igen den efter Ramadan och så vidare. Och kom överens och splittras inte. En jätteviktig egenskap för oss muslimer: är vi tillsammans så är vi starka. Och är vi splittrade, vi bråkar, vi tjafsar, vi har disputer, vi delar upp oss i sekter, grupper, ideologier som inte har någon grund i islam, så kommer vi att bli svaga. Och vi kommer att ge en dålig bild av islam. Och det här är exakt det vi kan se idag, subhanallah. Och därför finner man att islams fiender är väldigt måna om att stötta alla de här sekterna som splittrar muslimerna, alla de här ideologierna. Och de är väldigt måna också om att sätta käppar i hjulet för Ahl Sunnah wal Jamaa, den sanna gruppen som följer den rätta islam och den islam som enar muslimerna. De är väldigt måna om att svartmåla den här islam och komma med skrämselpropaganda för att hålla folk borta från den sanna islam. Och han nämner Ibn Kathir att från de saker Allah subhanahu wa ta'ala underlättat för oss i al-islam är att profeten alaihissalam sa: Allah har förlåtit, eller Allah har översett för min umma det som de tänker för sig själva så länge de inte uttalar det eller agerar. Yani, du står inte till svars för tankar. Tankar är någonting som Allah kommer att förlåta. Och han sa också att min umma är förlåten för det de gör av glömska eller det de gör motvilligt, alltså av tvång. Och mestukirhu ali. Khatta wa nisyan. Glömska, misstag. Eller det de gör av tvång. Så alhamdulillah, islam är enkelt. Och det här, kära bröder och systrar, är någonting jag vill att vi alltid ska ha med oss. Då vi berättar om islam, då vi kallar folk till islam. vare sig det är en muslim eller icke-muslim. Då kommer de ofta med de här argumenten med att det är jobbigt. Alltså man, jag vill leva livet, jag vill vara fri, jag är ung, jag vill kunna göra saker och ting. Men i religionen allting blir haram. Nej, det är inte så. Det som är haram, vi nämnde förra lektionen, Allah har endast förbjudit vad som är skadligt för människan. Och Allah har endast påbjudit vad som är för människans bästa. Så, alhamdulillah, islam är enkelt. Det finns ingenting som är svårt i islam. Om Allah subhanahu wa ta'ala säger att han vill underlätta för oss. Allah säger att han inte lagt någon svårighet på oss i religionen. Vem är då vi och kommer att säga att det finns någonting svårt i religionen? Nej, det finns inte. Och det är omöjligt. För Allah säger att ingenting är svårt. Så att islam är enkelt. Naam, det kan vara så att en viss bestämmelse som i grunden är enkel blir svår för en person, men då kommer religionen att underlätta. Som vi sa, du ska stå och be dina obligatoriska böner. Wajib. Det kan vara svårt för en person som brutit benet eller som är höggravid eller liknande. Då får de sitta och be. Då kommer religionen och underlätta. Blir även det svårt, khalas, ni får ligga och be. Kan du inte göra wudu heller, khalas, du får göra tayammum. Är det inte enkelt? Fasta, om du kan. Kan du inte, du behöver inte fasta. Betala zakat om du har pengar. Har du inte pengar, du behöver inte betala zakat. Åk på hajj om du har möjligheten. Har du inte möjligheten, du behöver inte åka. Vad är det som är svårt i islam? Alhamdulillah, islam är enkelt. Och det är det, den bilden av islam vi måste verkligen sprida till andra muslimer. Så att de förstår att alhamdulillah, jag kan vara en praktiserande muslim. Som gör islams fem pelare, jag håller mig borta från det som är haram. Och jag kan leva ett lyckligt liv utan svårigheter i livet. Så profeten alaihissalam kom då med denna sharia från Allah subhanahu wa ta'ala, denna lag, denna bok som underlättar för mänskligheten. Det finns inga som helst svårigheter i al-islam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Och de som då tror på honom, ärar honom och stödjer honom och följer det ljus som har sänds ned med honom, dessa är de framgångsrika. Det är varmt, måste dricka vatten här. Nej. Här nämns en egenskap som varje troende person ska ha. Varje muslimsk man och kvinna ska ha den här egenskapen. Och det är att man ska stödja profeten Muhammad alaihissalam och man ska ära honom. Wa azzaruhu. Man ska ära profeten Muhammad alaihissalam. Och ni vet ju, när man säger wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, jag vittnar om att Muhammad är Allahs sändebud. Det är inte bara tomma ord man säger. Det är att man här säger, jag tror på att han är Allahs sista sändebud till mänskligheten. Jag tror på att han är den bästa av profeter, profeternas ledare. Och jag ska älska honom mer än alla andra människor, mig själv, mina föräldrar, mina vänner, allting. Och du ska följa honom och lyda honom och endast styrka Allah med det som han har kommit med. Och du ska ära honom. Och du ska stötta honom. Och vad menas med att ära honom? Du ska älska honom mer än dig själv och dina föräldrar. Och du ska ära honom. Att ära honom inkluderar att älska honom. Det är steget högre, säger de lärda. För en person kan tycka om någon utan att ära personen. Men profeten Muhammad alaihissalam ska du älska och du ska ära. Och att ära honom är också att ära hans sunna, alaihi salatu wassalam. Ära det budskapet han har kommit med. Och högakta allting från religionen. Och aldrig skämta och skoja om någonting från islam. Eller förringa någonting från islam. Förringa betyder att du ser det som någonting litet, du skämtar om det, du skojar om det. När man kommer och säger till någon som rakar sig, men varför lämnar du inte ditt skägg? Det är... Ja, ni någonting som alla profeter gjorde. Alla profeter hade skägg. Profeten Muhammad alaihissalam beordrade oss att släppa skägget. Alltså, det är inte viktigt. Kuffar har skägg. Någon sa till mig, Charles Darwin har skägg. Va? Är det så du ska kontra profetens autentiska sunna alaihissalam? Eller, syster, varför klär du dig inte korrekt? Ja, det finns många med jilbab som beter sig jättedåligt. Som ljuger och fuskar. Men, vad har det med det att göra? Ja, ni kommer Allah... Ursäkta dig på domedagen för att du inte klädde dig korrekt, för att det fanns folk som klädde sig korrekt men gjorde synder. Vad är det för dumma argument? Yani shaitan lurar folk med att komma med sånt här. Yani tjafs, subhanallah, som Allah säger i surat al-Kahf, att människan gillar att tjafsa. Yani gillar att argumentera. Utan när en muslim hör att någonting är sunna, khalas. Sami'na wa atana, vi hör och vi lyder. Vi underkastar oss, vi respekterar. Alla rasul aynen, khalas, det här är någonting vi högaktar. Även om du har en brist i dig själv, du kanske inte kan praktisera den här saken. Men ära den, ära sunnan, ära profeten Muhammad a.s. Och säg må Allah vägleda mig att praktisera denna sunna. Må Allah belöna dig för att du praktiserar denna sunna. Och för att du informerar mig om denna sunna. Men förringa aldrig en sunna. Skämta aldrig om en sunna. Bara för att du är svag i din din. Bara för att du inte följer en viss sak. Allting som profeten kom med a.s. ska du högakta. Och du ska högakta honom som person. Du ska ära honom som person. Att tala om honom är inte som att tala om andra människor. Vi särskiljer honom. När vi nämner hans namn så säger vi sallallahu alaihi wasallam. Är det inte så? Allah säger i Koranen. När vi ska ropa på honom. Ropa inte på honom som andra människor. Ja, ni säger inte ja Muhammed. Utan du ska säga ja Rasulullah. Ja Nabi Allah. Och så vidare. Du ska inte ens höja rösten över hans röst och han talar. Som Allah nämner i surat al-Hujurat. Subhanallah. Så Muhammad a.s. sändebudet är inte bara någon random människa du kan prata om hur som helst. Nej, han är den bästa människan. Och när du talar om honom, du ska vara värdnad, du ska vara respekt. Vissa av salaf, när de nämnde hadither, yani, de kunde knappt hålla sig, de började gråta radiyallahu anhu. Vissa, jag tror det var Imam Malik, när han låg i sängen, han var sjuk, och de kom till honom och ville att han skulle berätta hadither. Han sa, sätt mig upp. Jag skäms att ligga på sängen och jag ska prata om profetens hadither. Jag måste vara på ett fint sätt. Han brukade sätta på sig fina kläder. Och vissa salaf gjorde wudu för att läsa profetens hadither, för att gå på dars. Varför? De högaktade hans sunna. Och gör man det, wallahi, du kommer att få en mycket stark iman. Och det är ett bevis på att du är troende. Som Allah här nämner i Koranen här, فَالَّذِينَ آمَنُ de som tror och högaktar honom. Yani, vill du vara en troende måste du högakta honom. وَنَصَرُهُ och de ger honom seger. Yani, försvarar islam, försvarar sunna, försvarar profeten Muhammad a.s. Det här är också en egenskap av en iman. Inte att du vänder islam ryggen. Inte att du är en muhaddil, den som yani, sviker. Nej, du ska vara där för islam och du ska stötta islam. Och du ska stå upp för sanningen. Och sen säger Allah nästa egenskap. Och de följer det ljus som han sändes med. Allah kallar här Koranen för ljus. Och Allah kallar i många andra verser också el-iman för ett ljus. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att det är han som tagit dem ut från mörkret in till ljuset. Ja? Och han gav dem liv efter att de varit döda. Så Allah kallar här Koranen för ett ljus. Och i en annan ayah han kallar det för en själ. En som ger människan ett riktigt liv. Subhanallah. Och vad är det för ljus som finns i Koranen? Jo, ett ljus i dunjas mörker. I mörkret av otro, okunskap, ovetande av vad som väntar i nästa liv. Så lyser Koranen upp för dig i vägen. Vägen till din skapare, vägen till paradiset. Vägen över sirat, bron över helvetet. Koranen lyser upp för dig alla dessa saker. Och när du vänder dig bort från islam, du vänder dig bort från Koranen, så kommer du leva ett mörker. Och du kommer att ha ett mörker i hjärtat som kommer att visa sig i ditt ansikte och som kommer att prägla ditt liv. Du kommer att drabbas av motgångar, depressioner och vad det än må vara. I enlighet med hur mycket du vänder dig bort från ljuset som Allah Azza wa Jalla har uppenbarat. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det är dessa som är de framgångsrika. Yani, vill du ha framgång i detta liv och i nästa liv så ska du vara från dessa människor. De som tror på Muhammad a.s. ärar honom, ger honom seger och följer det ljuset han uppenbarades med. Och det är endast då du kommer att få framgång. Det finns ingen annan väg till framgång. Gör du inte dessa saker kommer du att vara bland förlorarna i detta liv och i nästa liv. Garanterat. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ يُحْيِي وَيُمِيتِ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, säg, yani du, profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, säg till människor, jag är sannoliken Allahs sändebud till er alla, sänd av honom som äger herraväldet över himlarna och jorden. Och ingen sann gud finns, eller ingen har rätt att dyrkas förutom han. Det är han som ger liv och död. Tro därför på Allah och hans sändebud, denna icke läs- och skrivkunnige profet, som tror på Allah och alla hans ord, och följ honom så att ni finner vägledning. Mashallah. Här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att säga till människorna. Och då säger här Ibn Kathir att säga till al-Ahmar och al-Aswad. De med rött skinn, de med svart skinn, al-Arab och al-Ajam, araber och icke-araber. Yani säg till alla, jag är ett sändebud från Allah till er alla. Och det här är en av de unika egenskaper som Allah subhanahu wa ta'ala gav hans sista profet, Muhammad alayhi salatu wassalam, att han skickades till hela mänskligheten. Lil alamina nadira, rahmatan lil alamin. Han skickades med barmhärtighet till hela mänskligheten. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa en autentisk hadith att jag har fått 5 unika egenskaper som ingen annan profet har fått före mig. Och han nämnde där att jag skickades till hela mänskligheten, de röda och de svarta. Och en annan hadith, och profeterna innan mig skickades specifikt till deras folk. Och jag gav seger med en månads avstånd. Och krigsbyten tilläts för mig men inte för någon innan mig. Och hela moskén har gjorts till en böneplats för mig och min umma och en plats att rena sig på. Och jag fick al-shafa'a, den stora medlingen, som jag förtjänade för min umma till domedagen. Yani jag sköt upp den för min umma till domedagen. Och en annan riwaya på hadithen, att varje profet fick en besvarad dua som de yani påskyndade i detta liv. Men jag sparade min dua som en shafa'a, en medling för min umma på domedagen. Alihi salatu wassalam. Så han nämnde vad i denna hadith, att han skickades till hela mänskligheten. Och profeter innan honom skickades specifikt till sitt folk. Så profeten Muhammad alayhi salatu wassalam är en profet till alla. Och det är också en jätteviktig aspekt att belysa av islam. Islam är Allahs universella religion till människor och till jinnar. Och det är inte en religion för araber, som vissa säger, att islam är en arabisk religion. Och de drar den slutsatsen för att profeten var arab. Lä, så är det inte. Utan profeten Muhammad alayhi salam sändes till alla, till hela mänskligheten. Och därför om man kollar på hans följeslagare så finner man att det fanns bland dem Salman al-Farisi som var från Persien och han blev bland de bästa av sahaba. Är det inte så? Vi fann Bilal al-Habashi som var från Etiopien som blev bland de bästa av människor. Vi fann Suhaib al-Rumi som kom från Europa som blev bland de bästa av människor. Det fanns en annan sahabi som hette Jaban al-Kurdi från Kurdistan. Det fanns sahaba som konverterade från judendomen, som var judar, bodde i Medina, Abdullah bin Salam och så vidare. Och han skilde inte på någon av dem. Yani, det var al-Islam och det var brödraskapet. Allah har skapat oss från en man och en kvinna, Adam och Eva. Ingen av oss är bättre än någon annan på grund av etnicitet eller färg, illa bitaqwa, förutom Guds fruktan. Det är det som gör att en person når en högre nivå än någon annan person. Och det är inte hur man ser ut eller hur mycket pengar man har i plånboken eller vem ens släkt är. Nej, det är i slutändan din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en jätteviktig punkt, att islam har kommit med den riktiga lösningen på att utplåna rasism. Att har man det här synsättet, att vi alla kommer från Adam och Eva och det finns ingen förträfflighet till en mörkhyad över en ljushyad, över en arab till icke-arab, arab till icke-arab och så vidare. Utan det är i slutändan bitaqwa. Det är Guds fruktan. Och kulluna min Adam. Vi kommer alla från Adam. Och Adam, min ish, min turab. och Adam kommer från jord. Så hur är det logiskt att jag, vit, ska kritisera någon som är mörkhyad eller arab eller asiat eller vad de må vara på grund av etnicitet? Då jag vet som muslim att vi alla kommer från samma far. Yani vi är från en och samma far och mor. Så hur i hela världen kan jag vara bättre än honom? Yani vad är logiken i detta? Det är ju så dumt det kan bli, subhanallah. Och det är, som vissa lärare nämner, är från shaitan. Rasism kommer från shaitan. Då han säger jag är bättre än honom. Du skapade mig av eld och honom av lera. Subhanallah. Så profeten a.s. sändes till hela mänskligheten. Och han sa också i en annan autentisk hadith i Sahih Muslim att det finns ingen som hör om mig, vare sig jude eller kristen, och sen inte tror på det jag har skickats med, förutom att han kommer att nekas inträde i paradiset. Och en annan hadith, förutom att han kommer att vara i elden. Yani han är den sista profeten och alla är skyldiga att följa honom. Och följer man inte honom så är man i elden. Det betyder vad? Att man kan inte komma efter att profeten Muhammed skickades alaihissalam och säga att jag är kristen eller jag är jude och sen tro att man kommer att ha en plats hos Allah subhanahu wa ta'ala. Nej, man måste alltid följa den senaste profeten. Judarna som levde på Jesus tid var skyldiga att följa honom. Förnekade de honom, då blev de icke-troende. Och de som accepterat Jesus alaihissalam är sen skyldiga att acceptera Muhammed alaihissalam. Och de som förnekar honom har förnekat den sista profeten och som Allah säger har förnekat alla profeter och är därmed en icke-troende. Så man måste alltid följa den senaste uppenbarelsen. Namn. Och vem är då den som skickade denna profet? Allah subhanahu wa ta'ala säger alladhi lahu mulku samawati wal ard. Han som äger himlarna och jorden och allt som finns däremellan. La ilaha illa hu yuhi wa yumit. Den enda sanna guden, han som ger liv och han som tar liv. Yani det är han som skickade denna profet. Fa'aminu billahi wa rasulih. Så tro på Allah och hans sändebud. En nabiul ummi. Sändebudet som inte är skriv- eller läskunnig. Och det är också en sak som nämndes i verserna innan. Att profeten Muhammed a.s. beskrivs med att han är ummi. Och ummi betyder här att han inte kan läsa eller skriva. Och han beskrevs med dessa egenskaper i ett Taurat och el Injil. De tidigare böckerna där profetierna nämner vem han är, hans egenskaper och vart han kommer att komma. Så nämns det också att han inte kunde eller kommer att kunna läsa och skriva. Taib. Och det här är också ett av miraklerna. Ni vet ju, vi sa innan att varje profet fick mirakel, mu'jizat. För att övertyga deras folk om att acceptera religionen. Och varje profet fick mirakel som skulle övertyga just deras folk. Som passade in med folket. Araberna på arabiska halvön som profeten Muhammed a.s. skickades till. Utmärkte sig med att de var otroligt vältaliga. De hade den genis högsta av vältalighet i mänsklighetens historia. Och de var ett folk som inte brukade läsa och skriva. De memorerade och kunde poesi i olika former och olika sätt att läsa upp den på. Och memorerade hundratals poesiverser och var väldigt, väldigt vältaliga. Yani, språket var sötman för dem. Och då kommer profeten Muhammad a.s. As-Sadiq al-Amin, Muhammad ibn Abdullah i Mekka. Efter 40 år av att folket känt honom att vara den mest ärliga människan i Mekka som aldrig ljugit om en enda sak. Kommer från en nobelfamilj, de känner honom, de vet han har inga intressen att ta över makt eller pengar eller någonting. Och de förlitade sina pengar och allting till honom. Och han kommer och säger att han är Allahs sändebud. Och kommer med denna uppenbarelse, Al-Quran Al-Karim. Som överträffar allt när det kommer till vältalighet, när det kommer till språk. Och satte dem på plats. Och de blev tallösa. De säger, vad är denna Koran? De säger, det är magi. Den förtrollar folk. De säger, det är gamla historier. De säger, det är lugn. Det är satans tal eller liknande saker. Men de vet, det är inte sant. De vet att det här kommer från en människa. Och de vet att Muhammed a.s. inte kunnat diktera, hitta på denna bok. För han kunde varken läsa eller skriva. Han har inte läst tidigare böcker. Så att han samlat information för att hitta på en egen bok. Och han kan inte heller skriva. Så det går inte ihop. Hur kan denna man för 1440 år sedan komma med denna bok? Som också kommer med utmaningen. Påstår ni att denna bok är påhittad? Att den är en lögn? Att den är Mohammeds tal, alaihissalam? Hitta då på en likadan. Är det utmaningen? Ni i Mekka, ni är de mest vältaliga av araber. Ni säger att Koranen är påhittad av Mohammed. Kallas. Hitta då på en likadan som låter likadant. Men fram tills idag har ingen ens kunnat komma med en sura, ett kapitel, som kan liknas vid ett av Koranens kapitel. Och den utmaning som kvarstår fram till domedagen. Och det är ett av bevisen på att Koranen är en sann bok. Och den som hör Koranen, wallahi, han förstår detta. Han vet att den här boken kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte någon bok som någon människa har skrivit. Den tilltalar dig och du förstår att det här är Guds ord. Folk som inte kan arabiska hör Koranen och det skakar om deras hjärtan. Får deras ögon att fyllas med tårar. Hur är det här möjligt? Folk lär sig Koranen som inte ens kan arabiska. Ibland folk som är under 10 år lär sig Koranen utantill. Är inte det här ett bevis på att den är en uppenbarelse? Och också att Koranen är mathani. Den repeteras. En bok du aldrig tröttnar av att lyssna på. Subhanallah. Hur mycket du än läser, tröttnar du aldrig av att lyssna eller läsa Koranen. Tänk dig bara surat al-Fatiha. Du läser den 17 gånger om dagen. Vilken annan berättelse, sura, poesi, sång eller vad det än må vara, kan du repetera 17 gånger om dagen utan att tröttna? I hela ditt liv. Subhanallah. Så Koranen, mashallah, det är ett av de starkaste bevisen på att Muhammad a.s. var en sann profet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, tro då på denna profet, alladhi yu'minu billahi wa kalimatih. Han som tror på Allah och alla hans ord. Följ honom så kommer ni att finna vägledning. Yani profeten Muhammad a.s. är den vars handling överensstämmer med hans tal. Han tror på allt Allah uppenbarat, han sprider det vidare och han implementerar det. Yani han bekräftar allting som Allah azza wa jall har kommit med. Wattabi'u, och följ hans väg, la'allakum tahtadun, så kommer ni att finna vägledning. Och för att finna vägledning, för att göra en god gärning och få sin gärning accepterad, så måste den leva upp till två villkor. Det första är att endast dyrka Allah, som Allah azza wa jall nämner här. La ilaha illahu, att dyrka endast Allah. Det du gör det för Allahs skull. Och det andra villkoret, att man gör gärningen i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam. Och det nämns också i denna ayah, fattabi'u, så följ honom. För du kan inte komma och dyrka Allah på ett sätt som Muhammed alaihi salatu wassalam inte dyrkat Allah på. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i följande vers, wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Och bland Moses folk fanns ett samfund som vägleddes med sanningen och efter den handlar rättvist. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala har ju tidigare verser nämnt många av de felsteg som Ben Israel föll in i. Många av de opassande och förbjudna saker de gjorde mot Mosa a.s. som att de började dyrka kalven och så vidare. Men Allah nämner här den här versen för att ingen ska få för sig att de var alla dåliga. De alla var trotsiga, upproriska mot profeten Mosa och ingen ville lyssna. Nej. Alhamdulillah, Allah säger att det fanns folk, yahduna bil haqq, som följde sanningen och kallade andra till sanningen. De levde upp. De var sanna muslimer, riktiga troende. Och kallade andra till den rätta tron. Wabihi adilun, och de var också rättvisa, yani i att döma med denna uppenbarelse. De följde ett taurat, El Injil, dyrkade Allah azza wa jall så som Allah ska dyrkas, och när det kom till att döma så dömde de ut med ett taurat och El Injil. Det fanns folk. Och därför så nämns det också i Koranen på flera verser, wa min ahlil kitab, och bland ahlil kitab, folket som fått boken, så finns det ummatun qa'imatun, ett folk som står på natten, yatluna ayatillahi anna al-layl wa hum yasjudun. De står och ber gråtandes på natten, faller ner i sujud. Och Allah nämner många liknande verser. Gärna att det fanns från dem innan, de som var riktigt troende. Nah. Och därför finner man ju också i hadith al-Shafa'a, då, eller de 70 000, då profeten Muhammad alaihissalam fick se vad som kommer att hända på domedagen. Så såg han en profet komma med ett följe, en grupp människor som följde honom. En annan profet kom med några stycken. En annan profet kom helt själv. Och så såg han en stor svart skara i horisonten. Det är mörkt av att det var så mycket folk. Och då säger han till Jibril, är det min umma? Och då så säger Jibril, nej, det här är Musa och hans umma. Och sen ser han en ännu större skara människor. Och det är hans umma, alaihi salatu wassalam. Men Musa, alaihi salatu wassalam, vad? Kommer att komma med denna stora skara av troende på domedagen. Som kommer att vara en stor del av dem som ska in i paradiset. Det är de som följde honom på hans tid. Så att det fanns, och det fanns folk som var riktigt troende på profeten Musa, alaihi salatu wassalam. Och även de profeter från Ben Israel som kom efter honom. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَطَّعْنَاهُمْ ثَنَتَا عَشَرَةَ أَصْبَاتَ. Och vi delade upp Ben Israel i 12 stammar. Och vi uppenbarade för Musa när hans folk bad honom om dricksvatten att slå med din stav på stenblocket. Och då välde 12 källor fram ur stenblocket. Och varje grupp med människor visste vad de skulle dricka. Och vi lät molnen ge dem skugga och sände ner manna och vaktlar över dem. Ät av det goda som vi har försörjt er med. Och de skadade inte oss utan skadade endast sig själva. Ja. De här verserna hänvisar Ibn Kathir tillbaka till surat al-Baqara. För det nämns nästan exakt ordagrant dessa verser. Surat al-Baqara, vers 60-61. Och kortfattat, vad är det här Allah subhanahu wa ta'ala nämner? Att vi delade upp Ben Israel i 12 stammar. Minns ni att vi nämnde vem Israel var? Israel var namnet på profeten Jakob, alaihissalatu wassalam. Yani Ibrahim fick Ismail och Ishaq, och Ishaq fick Jakob, och Jakob fick 12 söner. Som Allah nämner i surat Yusuf, där Yusuf alaihissalatu wassalam säger att jag såg 12 stjärnor falla ner för mig i sujud. Ihda asharafon, 11 stjärnor, och han är då den 12:e. Så han hade 12 bröder. Och dessa bröder var de då som blev, vad kan man säga, stamfaden för varje stam från Ben Israel. De kallas för Sibt, Asbat, som alla nämner i Koranen. De delades upp i 12 stycken stammar. Och vi uppenbarade för Mosa när hans folk bad om dricksvatten. Den här versen handlar om ett tihe. Då Ben Israel straffades efter att de dyrkat kalven och så vidare. Med att de skulle gå runt i öknen i flera år. Om jag inte minns fel var 40 år. Skulle de gå runt i öknen. Och vad hände? De var på en väldigt liten begränsad plats. Men subhanallah, när de börjar gå på morgonen för att hitta vägen ut, hittar de inte vägen ut utan kommer tillbaka på kvällen till samma plats de började på. Och så fortsätter det, subhanallah. Och det här bevisar också en väldigt viktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala vägleder vem han vill. Och han gör vad han vill med vem han vill. Vissa säger så här, ett exempel här. Ya'juj wa ma'juj. Det nämns att de är inlåsta i ett bergspass. Dhulqarnain låste in dem i ett bergspass. Idag Google Earth, man har rest runt hela jorden, folk har sett hela jorden. Vart är de? De finns inte. Det är bluff. Eller Dajjal finns på en ö. Vilken ö? Det finns massa öar, man har sett hela jorden. Nej. Allah Azza wa Jal kan få hela mänskligheten att missa en plats på jorden. Är inte Allah ala kulli shay'in qadir? Är inte Allah Azza wa Jal mäktig till detta? Självklart. Så Allah Azza wa Jal kan dölja saker för människan. Och här kollar i 40 år de går runt på en och samma plats och hittar inte vägen ut. Men även på den här platsen där de var skedde mirakel. Ben Israel fick moln. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att vi gav dem moln. Yani, det var varmt, det var öken. Vart de än var så följdes de av ett moln som gav dem skugga. Jag vet inte, det är inte alla som kanske har varit i varma länder där man verkligen uppskattar moln. I Sverige vi tänker moln är jobbigt. Men i varma länder, moln är någonting positivt. Så speciellt om man är öknen. Så de fick moln som hela tiden följde efter dem. Och vad fick de också när de var törstiga? Alltså det är inte så att det är lätt att hitta vatten i öknen. De bad Mose om dricksvatten och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Mose att slå din stav i den här stenen. Och det sägs att det var en fyrkantig sten. Och när han slår sin stav på det här stenblocket så spricker den och det forsar ut 12 stycken källor med vatten åt olika håll. Så att varje stam från Ben Israel fick sin egen källa. Då behövde inte stå och trängas allihopa vid en vattenkälla eller två eller tre, utan alla fick sin bestämda källa och slapp gå runt och hämta vatten, utan vattnet fanns där. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och vi lät molnet ge dem skugga och vi sände ner manna och vaktlar över dem. Och manna, det sägs att det är ett samlingsord på allting gott. Alltså allting som är gott att äta. Gärna i frukter eller grönsaker eller liknande. Och selwa, på svenska, vaktlar, en slags, vad kan man säga, väldigt fet fågel som har väldigt mycket kött. Och det nämns att det är en av de godaste av fåglar som finns. Gärna det kommer ner från himlen till dem. En manna och selwa. Så kolla här. De fick skugga. De fick kallt dricks-källarvatten, rent vatten. De fick goda, söta, goda saker att äta. Och de fick kött att äta, mashallah. Så ett mirakel, återigen, att Allah azzawajal gav dem alla dessa saker. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala då att ät från det goda vi har givit er. وَمَا ظَلَمُونَ Och de gjorde, eller skadade inte oss, utan skadade endast sig själva. Genom att synda. Och varje person som syndar skadar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan inte göra vulm mot Allah. Du skadar Allah på något sätt. Utan du gör endast vulm mot dig själv. Du gör orätt mot dig själv. Tillfogar dig själv att missa Allahs rahma, Allahs förlåtelse, kanske Allahs höga nivåer i paradiset. Tro inte att du skadar Allah eller att Allah är beroende av dig som person. Nej. Allah är al-ghani. Allah är oberoende från allt och alla. Och alla är beroende från Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som syndar och avviker från den rätta vägen skadar i slutändan bara sig själv, vem det än må vara. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, was'alhum anil qarya. Affan. Verserna fortsätter, vi missade någon vers här. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ Och minns när vi sa, eller Mosa sa, bo i denna stad och ät därifrån vart helst ni vill. Och säg heppa, yani utplåna våra synder. Och träd in genom porten bugandes. Så kommer vi att förlåta er era missgärningar, alltså era synder. Och vi ska ge mer åt dem som gör det goda. Namn. Ben Israel vandrade ut från Egypten, gjorde misstaget, fick sen gå runt i öknen. Och sen när de väl ska gå in i Palestina så säger då Mosa till dem, eller profeten säger till dem, att träd in i denna stad. Ät, så det finns så mycket gott och baraka att äta i den här staden, i det här landet. وَقُولُوا حِطَّةٌ Två villkor, när ni går in i landet. Två villkor. Gå in på två sätt. Det ena att ni ska gå in och ni ska säga hitta. Yani Allah förlåt oss för våra synder. Hitta yani ta bort våra synder. Avlägsna våra synder. وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَ Och gå in bugandes. Sujjada betyder här ruko och inte sujud. För man kan inte gå i sujud. Yani gå in i värdnad bugandes. Yani tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Men vad gjorde de istället? De skojade. Istället för att säga hitta Allah förlåt oss våra synder så börjar de att säga andra saker. De börjar säga yani, saker, de gör narr av det som profeten säger. Och istället för att gå in bugandes, de går in baklänges med rumpan först. Men subhanallah, vad är det här för beteende? Och det är inte så man ska besvara profeten. Yani, sami'na wa asayna, vi hör och vi trotsar. Allah al-musta'an. Och som jag sa innan, det är inte alla, utan vissa av dem var väldigt trotsiga, olydiga och vissa av dem var, mashallah, väldigt fromma och troende. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Men de som gjorde orätt bland dem bytte till ett annat ord än det som hade tillsagts dem. Och då sände vi ned en straffdom över dem från himlen för den orätt de brukade göra. Allah azza wa jalla straffade folket. Allah sände ner rijz. Och vissa lärare nämner att det är pesten som ett straff. Och vissa lärare nämner att han sände ner andra straff över dem på grund av de synder som de brukade begå. En sista berättelse här för idag. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen was'alhum 'anil qarya. Och fråga dem, yani ja Muhammad alayhi salatu wassalam, fråga Bani Israel som bor i Medina. Fråga dem om staden som låg vid havet. Allati kanat hadirat al-bahr. Där de brukade bryta mot sabbatsbudet. Där kom fisken till dem. Deras sabbatsdag i vattenbrynet från alla håll. Men övriga dagar, då de inte firade sin sabbat, kom den inte till dem. Och på detta sätt prövade vi dem för att de trotsigt brukade visa olydnad. Nam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en berättelse. Och det är en berättelse om vissa av Bani Israel som bodde i Eljat. Ila, eller Eila på arabiska. Och det är idag Eljat. Och det är den södraste staden i Palestina. Jag kan kolla upp den på kartan. Och den ligger, som Allah här säger, Hadirat al-Bahr. Den ligger vid havet. Vad hände? Bani Israel hade den här vilodagen, sept, sabbaten, som det heter på svenska. Där det var totalt förbjudet för dem att arbeta. Så vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala? Allah prövade folket. För att de brukade synda så ville Allah sätta deras tro på test. Så de bodde vid havet och naturligt bor man vid havet. Man försörjer sig på fisken. Så de fiskade hela veckan och det kommer knappt någon fisk. Men den dagen de inte får fiska så fanns det ett vattenbryn, alltså där man kunde gå och fiska. Det kom så mycket fiskar att de täckte vattenytan. Alltså de ligger bokstavligt på vattenytan. Det är bara att gå och plocka dem. Sen när det är söndagskvällen, fiskarna är borta. Fram till nästa vecka. Fredagen eller lördagen kommer de tillbaka. Så här nämner Allah att de gjorde någonting väldigt fult. De trotsade här, bröt sabbaten. Med någonting som kallas för hila. Vilket är att man slingrar sig. Man gör en fuling. Man gör någonting på ett sätt som man inte får göra det på. Så vad gjorde de enligt vissa lärda? De la ut ett nät på fredagkvällen. Okej? Okay. Och lät fiskarna hoppa in i nätet hela lördagen. Och på söndagen plockade de fisken. Och så är vi inte fiskat på lördag. Ja, vi har inte fiskat på lördag, vi la nätet på fredag, vi plockar fisken på söndag. Men det här kallas hila. Du har visst fiskat. Fisket skedde på lördagen. Ja, du kan inte leka så här med allas bestämmelser. Det funkar inte så. Och det nämns också andra förklaringar, att de grävde som gropar, fiskarna hoppade in i groparna, de hämtade dem från groparna på söndagen och så vidare. Men i alla fall, de försökte gå runt allas bestämmelser. Ja, nästan lura Allah kan man säga. Och då blev de väldigt kritiserade. Och det här, Afwan, vill bara säga, och som jag har sagt innan, att de här berättelserna, det är för att vi ska ta åt oss. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa att det kommer att komma folk från min umma, eller från muslimerna, som kommer att följa el-Yahud och Nasara steg för steg. De fel de gjorde kommer det finnas någon från denna umma som gör. Så tänk inte, ah, de där keffa, vi är jättebra. Nej. Wallahi, det finns folk från muslimerna idag som gör exakt samma saker. På andra sätt. El-Hila. Jag ska nämna lite exempel. På såna här fulingar som folk gör. De försöker slingra sig förbi allas bestämmelser. Vad kan vi ta som exempel? El-Ina. Bay el-Ina. Man handlar och köper med el-Ina. Och vad är det för någonting? Någon kommer till dig och säger, eller du går till en försäljare och säger, för jag köpa den här bilen på avbetalning? 100 000. Så okej. 100 000 avbetalning. Direkt när du får nyckeln i handen så säger du till honom, vill du köpa tillbaka bilen från mig? För 80 000 cash. Han säger okej. Okay, 20 000 tjänar. Vad är det som har hänt här? Det är en och samma person Det är som att han har gett dig ett lån, räntelån, där du ska betala tillbaka 20 000 extra. Är det inte så? Det är en hila, du går runt igen. Det är som att du säger till honom, låna mig 80 000, du får tillbaka 100 000. Men du gjorde det här på ett annat sätt. Rätt tillåtet. Ett ännu fulare sätt som de sa. En person har guld till exempel, han ska betala zakat. Så vad gör han? Han har jättemycket guld, så han lägger guldet i en påse med mjöl. Okay? Och så går han till en fattig person och säger, här är sadaqa, här är mjöl. Du får zakat, mjöl. Och när den fattiga tagit en påse med mjöl, han tycker det kostar 5-10 spänn, så säger den rika personen, får jag köpa tillbaka mjölpåsen av dig? För 50 kronor. Alltså självklart, en påse mjöl 50 kronor, varsågod. Förstår ni? Han tänker, jag gav honom guldet, jag köpte tillbaka guldet. Så jag har betalat zakat. Nej, så funkar inte. Eller i Ramadan, någon mashallah, han vill vara intim med sin fru. Så vad gör han? Han säger, vi tar bilen, vi åker 83 km utanför stan och vi har samlag. Sen kommer vi tillbaka, eller vi är resande. Får inte göra så i islam. Eller någon skiljer sig 3 gånger från sin fru. Han får inte gifta om sig till hon gifter om sig med någon annan. Han säger till sin polare, kan du gifta dig med min exfru? Vara med henne någon dag, sen skiljer dig så att jag kan gifta mig med henne. Det här är också haram islam. Det är också en hila, inte tillåtet. Subhanallah. Det finns många sådana här fula saker som folk gör för att gärna slippa och försöka gå runt. Och det är jätteviktigt att man alltid är uppriktig med Allah subhanahu wa ta'ala. Man har ett rent hjärta. Du kan inte lura Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan inte gå runt gränserna. Och folk gör det här idag. Med ränta och hit och dit. Och de försöker hitta kryphål och olika konstiga åsikter och så vidare. Allah al-mustan. Må Allah vägleda dem. Var uppriktig med Allah och dryck Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är prövningar. Och det här är också en prövning. Kolla här. Allah prövade dem med någonting de inte fick göra. Yani att fiska på lördagen. Och samma sak du kan prövas med liknande saker, säger de lärda. Som jag tror Ibn Taymiyyah nämner. Att du kanske är en affärsman, du vill göra handel. Och allt som presenteras för dig är räntetransaktioner. Där det finns jättemycket vinst. Ingen kommer med någon legit, okej, transaktion. Men du kan tjäna jättemycket snabba, enkla pengar på ränta. Det är en prövning. Men du får inte falla in i prövningen. Är det inte så? Samma sak, du prövas med många saker. Som är halal, eller som är haram. Haram jobb till höger och vänster. Du säger, jag hittar inget halal jobb. Du får inte falla in i frestelse. Du måste stå emot. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Om du fruktar Allah, Allah kommer att göra för dig en väg ut. Så vad händer då? Vissa från Bani Israel gjorde då denna hila, att de försökte slingra sig runt Allahs bestämmelse. Och då blev de kritiserade av de troende. Som säger till dem att det här är haram, så här får ni inte göra. Allahs straff kommer att komma till er. Och då kommer en tredje grupp från Bani Israel som ogillar det de gör, alltså att de syndar. Men inte kritiserat dem. De har inte påbjudit det onda eller förbjudit det onda. Och säger till dem som påbjudit det goda. Lim waqalat ta'ifa waqalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adibuhum 'adaban shadida. Och då säger de, varför förmanar ni dessa människor som Allah antingen kommer att förgöra eller straffa med ett strängt straff? Och då svarar de från Bani Israel som påbjöd det goda och förbjöd det onda. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. De säger då, för att fria oss från skuld inför våran herre och kanske för att de ska börja frukta. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون. Och när de lät sig glömma alla påminnelser, alltså de som fuskade med fiske, så räddade vi dem som förbjöd det onda och hemsökte dem som gjorde orätt med ett bistert straff för att de trotsigt brukade visa sin olydnad. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّنُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Och när de vägrade att avstå från vad de hade förbjudits, så sa vi till dem, bli föraktade apor. Innan Allah straffade dem och förvandlade dem till apor. Så här nämns vad, och det här är en tankeställare till oss kära bröder och systrar. I det här samfundet så fanns det, alla var troende, alla var muslimer. Okej? Det fanns en grupp som syndade. Syndade genom att trotsa sabbaten och fiska, när de inte fick fiska. Och en grupp som sa åt dem, ni får inte göra så här, det här är haram, ittaqillah, Allah kanske kommer att straffa er. Och varför gjorde de det? Ma'adiraten ila rabbikum. För att vi ska ha en ursäkt hos Allah. Yani vi gör våran plikt genom att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Även om de inte vill lyssna. Då har vi, yani, vad kan man säga, vi har befriat oss själva från plikt och synd. Okej? Wala'allahum yattaqun. Eller kanske de kommer att vägledas. Och så har vi den tredje gruppen som kritiserade den andra gruppen för att de ens hade påmint de som syndat. Alltså varför pratar ni med dem? De kommer ändå inte lyssna. De är trotsiga. Vem bryr sig om dem? De är högmodiga och kommer inte ta åt sig och så vidare. Så vad hände? Allah subhanahu wa ta'ala straffade syndarna väldigt hårt med att han vanställde dem, förvandlade dem till apor. Och han räddade de som hade förbjudit dem. Han räddade denna grupp. Den tredje gruppen nämns inte. Blev de straffade för att de var tysta? Eller blev de räddade? Allahu a'lam. Det finns två åsikter här i frågan. Men vad som verkar vara mest korrekt är att de också räddades. Men de nämns inte. För de nämnde inte förbudet till dem. Och beviset på att de inte straffades är att Allah säger att han förgjorde de som syndade. Allah säger inte att han förgjorde dessa människor. Taib. Och de ogillade också deras synder. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att varför ska ni straffa ett folk eller påbjuda ett folk, påminna ett folk som Allah kommer att straffa. Yani det de gör är haram, de är keffa, de är syndare och så vidare. Varför ens prata med dem? Yani de ogillade det som de gjorde. Så de gjorde inkar, de hatade det fel de gjorde i sitt hjärta. Vilket är en plikt för varje muslim. När någon syndar, du ska ogilla synden med ditt hjärta. Kan du, steget därefter, är att förbjuda det onda. Vilket den andra gruppen gjorde som är bättre. Och Allah räddade dem, subhanallah. Så den här versen bevisar vad? Den bevisar att vi som muslimer ska påbjuda det goda och vi ska förbjuda det onda. Vi ska påminna våra syskon i islam om de halkar och hamnar i fel. Och det här är en unik egenskap Allah azza wa jall har gett till denna umma. Att vi utmärker oss med detta. Vi har inga nya profeter. Men Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: "Waltakum minkum umma ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Låt det finnas en grupp av er som påbjuder det goda och förbjuder det onda. Tu'minuna billahi. Och yani det är många verser där vi beskrivs med att vi har den här egenskapen, att vi påbjuder varandra med det goda. Be dina böner, fasta ramadan, gör goda gärningar och vi förbjuder varandra från det onda. Synda inte, gör inte haram och så vidare. Så att vi ständigt försöker att hålla umman, yani, vad kan man säga, uppe i lyna till Allah subhanahu wa ta'ala genom att påminna varandra. Men blir vi likgiltiga? Blir vi att vi inte bryr oss om synder, vi är tysta, vi till och med gillar, likar folk som syndar, som tyvärr folk gör idag. Folk likar när folk gör kaos. Hur kan du göra det? Du ska ogilla med hjärtat. Vad händer då? Allah azza wa jall kanske kommer att straffa oss allihopa. Och vi kommer att göra dua. Vår dua kommer inte att acceptera. Som det nämndes i en hadith. Subhanallah. Så väldigt viktigt, bröder och systrar, att vi tillsammans försöker att ge råd till varandra. Påbjuda det goda, förbjuda det onda. Göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Påminna dem som har glömt. Ge fina, vackra råd. Sprid det här ljuset, den här kunskapen Allah azza wa jalla har givit dig. Och håll den inte för dig själv. För subhanallah, påbjuder man det goda, förbjuder man det onda, är man en välsignad person som går profeternas fotspår. Man kommer att få sin dua accepterad och Allah kommer att rädda dig från det straff som drabbat dem. Och jag ska bara avsluta med en berättelse. Det var en man som kom till Sheikh ibn Uthaymin. Och han säger då att han var på ett flygplan. Han var från Saudiarabien tror jag, och när de skulle lyfta så ser han att vissa av hans landsmän börjar att dricka alkohol på planet. Ni vet, man får inte dricka alkohol i Saudiarabien. Så han går till dem, eller han säger, ska jag prata med dem, ska jag inte prata med dem, alltså till vilken nytta, och de är så många och så vidare. Så han säger då här att han gick till dem. Så han sa till dem, vad höll ni på med, det här är haram och så vidare. Så gick han tillbaka till sin plats. Och sen blackout, han minns inte vad som hände. Och så vaknar han upp på sjukhuset. Och typ säger till läkarna, vad har hänt? Och då säger de, det var en flygkrasch. Alla dog förutom du. Du var den enda som överlevde. Subhanallah, vilken tankeställare. Så Allah straffade de här människorna väldigt hårt. Och det nämns här att han förvandlade dem till apor. Och här nämner vissa lärda att det finns autentiska bevis på att el-mesch, när någon förvandlas som ett straff till ett djur eller liknande, så är det någonting som inte består. Alltså de här människorna lever inte mer än 3 dagar. De får inga barn eller liknande, utan sen så dör de. Och det är inte heller någonting som det drabbade dem, det kommer inte drabba oss. Nej, det finns i Sahih Bukhari att det kommer att drabba en grupp av muslimerna som sysselsätter sig innan domedagen med musik och haram och zina och alkohol. Allah kommer att förvandla dem under natten till apor och grisar på grund av deras synder. Så tro inte att du går säker att det här var någonting som drabbade dem, det kommer inte drabba oss. Utan synder har allvarliga konsekvenser. Och därför ska man som muslim alltid be Allah azza wa jalla om förlåtelse, alltid sträva efter att bättra sig själv, göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte vara så här trotsig och högmodig och göra istihlal, tillåta vad Allah azza wa jalla har förbjudit, eller försöka slingra sig i religionen. Syndar du, erkänn dina synder och be om förlåtelse. Var inte trotsig, var inte högmodig och försök inte att legitimera dina synder. Det är väldigt, väldigt farligt. För det nämndes om de som kommer att förvandlas från muslimerna är att de tillåtit vad Allah har förbjudit. Behandlar det som halal eller säger rätt ut att det är halal. Så akta er för detta. Och vi inshallah ta'ala fortsätter nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fanns det frågor?
Ja, det fanns.
Om det var någon som hade frågor så får ni gärna skicka dem. Jag hann inte läsa dem i föreläsningen.